pretend. Let's pretend. Let's pretend we score the goal.
Premier League-podden, Sportbladets Premier League-podd, är tillbaka denna torsdag. Vi är ju igång med Premier League igen och då måste vi ju starta upp PL-podden här igen också. Frida och Kalle Karlsson, är ni lika taggade som jag är på att köra igång det här?
Ja, absolut. Drack precis en shot äppelcidervinäger som jag alltid gör varje morgon. Så just nu, så jag vet inte, det brände till lite extra just idag. Så jag vet inte varför. Men nej, självklart är man glad. Och det var ju en händelserik första kväll, minst sagt.
Ja, det
får man minst sagt säga.
Det hände ju en hel del där. Jag måste bara fråga, för att säga äppelcidervinäger, är det sådana som ungefär shots eller?
Nej, alltså det har en massa hälsofördelar. Det behöver jag inte gå in på. Det kan man googla. Det är bra. Ja,
du har gett Nocco för hälsosamma drycker.
Men Kalle, det var ju, jag har inte druckit en energidryck på 1,5 år, tror jag.
Det är starkt.
Ja, jag slutade ju helt. För jag gick från 100 till 0.
Det är mer än jag kan säga när det gäller Trocadero Zero. Jag är fortfarande kvar i träsket.
Och chokladbollar.
Ja, det slinker ner en och annan sån också.
Jag kan tänka.
Ja. Bra jobbat, Frida, får vi börja med att säga där. 1,5 år alltså. Men vi ska ju prata fotboll här. Premier League, det har spelats 2 matcher. Vi hade ju 2 hängmatcher då, som låg kvar lite där innan ligan gick på uppehåll. Och 100 dagar senare så har vi ju spelat dem nu. Och ska vi ta dem i kronologisk ordning lite för att...
Nej, det tycker jag inte.
Okay,
vi tar det hetaste först.
Direkt sågad, vi skiter i kronologisk ordning. City-Arsenal först av allt, stormatchen som trots allt var under gårdagskvällen. 3-0 till Manchester City. Total, man kan väl kalla det en City-cross ändå, eller?
Det roliga är att hade man sagt det efter de 20 första minuterna, så hade man ju tänkt, oj, vad kommer hända här med Arsenal för att det ska kollapsa så pass, för att det såg ju väldigt lovande ut där i början. Sen är det klart att skadan där på käkar redan efter 5 minuter gör ju att Arsenal automatiskt, att det blir lite hackigt. Man tvingas slänga in Dani Ceballos. Och sen så går det ytterligare en kvart, lite mer. Och sen så tvingas liksom Pablo Mari också lämna planen. Och där börjar man väl känna att nu blir det säkert en sån här Arsenal-kväll i alla fall. Särskilt eftersom att Kevin De Bruyne verkar vara på otroligt spelhumör. Han verkade inte påverkas av att det var tomma läktare i alla fall, utan spelade ju helt bländande. Så att sen när David Luiz kommer in också, så tänkte man väl att nu får han ju också visa här om han ska förtjäna att ha den där höga lönen ytterligare ett år, eller i alla fall att stanna kvar i Arsenal. Men bevisade ganska omgående att hans brister är ju inte speciellt lyckade att ha, särskilt inte när man möter ett sånt lag mot Manchester City, där man verkligen inte får släppa till för mycket. Och att han sen orsakar straff. Han har ju orsakat alldeles för många straffar den här säsongen för ett lags bästa. Så att därifrån var det ju bara liksom fritt fall i princip. Väldigt svårt att försöka vända på en matchbild när man är en man mindre. Så att en olycklig kväll för Arsenals del. Såklart, inte så mycket mer att säga. Och tråkiga bilder där också på Erik Garcia förstås i slutet när han kolliderar med Ederson.
Ja, man blev ju jätteorolig där man såg den situationen, en olycklig situation där i slutet av matchen då, där Ederson ska upp och boxa en boll, men boxar bara manglar ner unge Erik Garcia då, som fick chansen från start. Lite överraskande här då, bredvid Laporte i mittförsvaret i City. Finns det några mer besked kring hur det är med Garcia, läget där?
Nej, inte mer än vad Pep sa igår. Han verkade ha fått tillbaka medvetandet i alla fall. Vi är på arenan, vilket var positivt. Och sen blev han förd till sjukhus. Men lär väl bli borta. Det är märkligt det där med Pep Guardiola och mittbackar. Nu får liksom Garcia chansen här. Det var väl hans tredje Premier League-start, om jag inte tar helt fel. Och liksom har haft emotet där och fått tillbaka Laporta, och så händer det här. Det är nästan så att det vilar han lite förbannelse där över mittbackspositionen. De fortsätter att jäcka honom i alla fall.
Kalle, har du samma funderingar kring matchen?
Ja, för skadorna slog ju undan benen för Arsenal. Och man ska komma ihåg att Xhaka har haft en ganska viktig roll i Arsenal den här säsongen. Viktigare än haft tidigare. Så den skadan så pass tidigt också, då kände man ju att okej, det här kanske inte är deras dag. Sen precis som du var inne på där, Frida, så håller de ju upp det ganska bra första 20, och det känns som att det tog lite tid innan City chockade igång efter det här långa uppehållet. Men när de väl har i lite högre växel så var de ju, ja, då var det klassskillnad. Sen som sagt, det underlättar ju inte av att man får in David Luiz som skänker bort det ena målet efter det andra. Det första var ju verkligen ett typiskt David Luiz misstag tycker jag. Alltså sån där man som mittback, man vill inte rensa upp den bollen. Eller riskera att ta emot den och vara tvingad att rensa upp den på sjunde bänkraden. Utan man ska ta ner den på något snyggt sätt och sen... Hoppsan, den gled visst förbi mig och sen har man orsakat ett mål några sekunder senare. Man är inte förvånad när det gäller honom. Och sen när det gäller misstaget nummer två där när Mahrez får gå runt honom, så det är också sådär liksom lite för het på gröten, ta klivet fram. Man har sett det där förut om man säger så. Och det blev ju bara ännu mer försmädligt av att han dessutom får rött kort i den situationen. Jag var tydligen den första spelaren i Premier League som har orsakat straff, fått rött kort och i samma situation gjort ett så kallat error som leder till mål. Sen Carl Jenkinson, också då i Arsenal-tröjan.
Ja, det är... Säger ju en del att det är samma klubb på ett sätt. Alltså det vittnar ju om att liksom, det är ju där Arsenals stora problem fortsätter att ligga på något sätt.
Ja, alltså David Luiz, vi har ju pratat om honom tidigare flertalet gånger. Det är intressant att Arteta också några dagar innan bara säger att ja, men såklart vi vill förlänga med Luiz ett år till, han är jätteviktig för oss och så vidare. Vi får ju se nu också, efter att han dessutom blev petad inför matchen och inte startar, ändå blir intvingad liksom i matchen i och med att Pablo Mari fick bryta och sen bjuder på detta. Det var ju inte nådigt på sociala medier mot David Luiz igår, och han själv tog väl på sig hela matchen också att det är mitt fel rakt av. Intervjun efter matchen.
Ja, kunde inte gärna göra annat.
Nej.
Kan man ju tycka i och för sig. Efter dem, gör man ett misstag eller en sak, men gör man två så är det ju då är det inte så mycket att säga, så att säga. Men jag tänkte där på Arteta och det där han sa att de absolut ville förlänga med honom. Jag är inte så säker på det. Hade de velat göra det, då hade de ju redan ritat på det där. Möjligen använt våren till att förhandla ner det, och sen, för jag menar, han har väl inget intresse av att låta det gå en massa tid. Han vill ju skriva på ett nytt kontrakt oavsett om det är Arsenal eller någon annanstans, så att jag tror inte alls att man vill förlänga det där, utan, och nu ännu mindre efter det här, då blir det ju väldigt enkelt att motivera det också. Men det, jag tycker det hade varit det redan innan det, alltså jag tyckte när den värvningen gjordes, så jag var inget fan av den, för att kändes väldigt kortsiktigt, han är till åren, hans kurva pekar inte uppåt. Det är lite det där när man förblindas av att prislappen tycks vara låg för en spelare som tidigare har kostat mycket mer, men man tänker inte riktigt på vart kurvan pekar någonstans. Alltså, man kan dra en liten parallell till när Bastian Schweinsteiger värvade som Manchester United. Det var ju också ett väldigt lågt pris. Men det fanns ju såklart en anledning till att Bayern inte satte en högre prislapp. Det var för att hans kurva hade börjat peka neråt. Och det kändes lite som det i det här fallet också. Sen ska man komma ihåg att han kostar väldigt mycket i lön, som du nämnde där, Frida. Så att det är ingen det är ingen billig affär för Arsenal ändå det här. Och jag tror att man hade man bara scoutat så hade man hittat en bra ung mittback för billigare pengar.
Ja, och jag reagerade ju också på vad Arteta sa i intervjun innan matchen. Alltså där blev det ju ganska tydligt liksom att det är någonting som har... alltså att någonting har skett och att det är därför David Luiz inte startar helt enkelt. Alltså där blev jag ganska övertygad om att nej, men nu kommer han ju lämna. Så att jag börjar också luta mig mot att det kanske är så att liksom, till och med Arteta förstår att det är ju ingen idé. Det är klart att David Luiz har varit viktig under våren och sådär, men det räcker ju liksom inte. Alltså man kan ju inte göra den typen av insatser som han gjorde under gårdagen och sitta på en sån lön. Alltså det är ju helt oförsvarligt. Så att ja, men så är det.
Mm. Måste väl prata lite, jag nämnde det tidigare, med Arsenals skador också. Alltså man tänker, är det bara ren otur att man får de här smällarna så pass tidigt i matchen? Det kommer ju bli mer skador och mer skavanker och sånt när det är tajtare matchschema, men där är ju första matchen. Att Xhaka ryker efter 5 minuter, Pablo Mari försvinner också. Vi såg ju känningar på Mustafi och så vidare där dessutom. Så.
Ja, alltså Xhaka var ju inte med mot Brentford. Men i det här fallet så ser det ju, så är det ju, verkar det ju bara vara liksom att han, alltså det blir, han trampar liksom snett helt enkelt. Inte mycket mer än så. Men däremot Pablo Mari ser ju mer ut att vara någon sorts muskelskada. Så att vi får väl se hur pass allvarligt det är med honom. Men jag vet inte, jag tror jag besparar mig att liksom skylla på uppehåll och sådär lite till. Tycker inte man ska dra några förhastade slutsatser så att säga.
Låter klokt. Vad tycker vi om älvorna i övrigt då? För att det är ju efter ett uppehåll och så vidare, så är det ju ganska oklart hur lagen ser ut och så vidare. Och det var ändå lite överraskningar i både City och Arsenal själva, får man väl säga.
Ja, det är väl verkligen ett tecken på att spelare inte är tillbaka i fysisk form och så vidare. Arsenals elva innehöll ju en hel del överraskningar. Det var ju väldigt mycket ungt där framme med Willock och Nketiah och Saka har väl i och för sig spelat till sen ordinarie tröja så, men oftast på ytterback den här säsongen snarare än ytter. Och Guendouzi fick ju chansen också centralt. Så att ja, det var lite överraskande elva från Arsenals del. Och det är klart, ska de åka bort till Etihad och plocka poäng så bör de göra en perfekt match om de inte har ordinarie lag. Men jag tror att det är så att man får köpa här i början det kommer inte vara full fitness på alla och det kommer vara lite spelare där man är tvungen att göra bedömningen att spelarna inte håller riktigt för start. Det var ju så i City också att det var några kanoner som fick börja på bänken.
Mm. Vad säger vi annars om Citys insats?
Nej, bra tycker jag från 30 minuter och framåt. Det är ju det där, visst, Luis gör ju det där misstaget och det är ju bjudning såklart. Men de hade ju andra chanser där de verkligen testade Bernd Leno där han höll Arsenal kvar i matchen. Och då skapar de ju chanserna på att de verkligen spelar sig till lägena. De får jobba ihop dem själva och de gör det och jag tyckte de gör det väldigt bra. De Bruyne var vi inne på, han var ju helt magisk i vissa aktioner. Det var ju som att han hade tränat under det här uppehållet medan alla andra hade legat på soffan, kändes som. Han var snabbare, starkare, piggare och sen hade han ju all den där individuella kvaliteten som vi har vant oss vid. Men just det där att han var så där kraftfull och bara tryckte ifrån ibland. Han har underströk att han har varit, i mitt tycke faktiskt, säsongens bästa spelare.
Ska vi röra oss vidare då? Tillbaka rättare sagt till den första matchen som spelades här under gårdagen. Aston Villa, Sheffield United slutade 0-0 på resultattavlan, men det är ju inte resultatet eller Dean Hendersons väldigt fina insats måste jag säga när han räddar flertalet fina möjligheter för Aston Villa. Det är ju inte det man talar om egentligen efter den här matchen, för det var ju en situation som fick väldigt många att spärra upp ögonen ganska rejält där, ett spökmål, det ska inte kunna ske. Vi har ju målkameror, vi har VAR. Men Det var faktiskt en boll från Sheffield United som var inne i Aston Villas mål, tydligt på alla reprisbilder och så vidare. Men domarklockan reagerade inte, det blev inget mål och spelet fortgick. Vad säger vi om den här otroligt underliga situationen?
Ja, alltså vad ska man säga egentligen? När den sker så tänker man ju att det finns ju ingen möjlighet att bollen inte är över linjen. Och ju fler repriser som vävas, desto mer övertygad blir man om att det är klart att det är mål. Samtidigt så förstår jag, jag tycker inte man kan skylla på Michael Oliver. Alltså det är väl klart att han räknar med att ett sånt system som målkameror, som vi vill aldrig, vi har, det är väl egentligen det tekniska hjälpmedlet som man försvarar mest.
Precis.
För att det liksom alltid har fungerat. Men nu, efter 9000 matcher eller vad det var som det hakar i, ja, gänget, eller vad säger man, företaget hävdade, så var olyckan framme, så att säga. Det är ju förstås olyckligt för Sheffield United, för man tänker på det att skulle det vara så att de möjligtvis missar en Europaplats här med någon ynka poäng, då kommer de ju reta sig på att det där målet inte godkändes. Och Nyland ska ju vara extremt glad, som sagt, att det där inte blev. För att han hade en svajig kväll. Och hade han släppt in det målet, det hade liksom, då hade man kommit ihåg hans insats från den här matchen, det tror jag.
Ja, det är ju en skandal, kan man ju säga, att det finns ett system som ska vara vattentätt, men som kan missa en så här uppenbar situation. Det blir ju komiskt när alla andra kan se att det är mål, men kameran som är liksom millimeterkalibrerad inte kan upptäcka att den där bollen är över. Och det kan jag väl också tycka att det är synd då att VAR inte då kan gå in och rätta till det, för att de där är väldigt statuerat vad de får ägna sig åt. Men det var väl ett sånt där tillfälle när VAR verkligen borde ha kallat till sig Michael Oliver, som hade kunnat få titta på bilderna, så han får kunna bedöma själv. Men som sagt, det gick ju inte i det här fallet. Jättetråkigt tycker jag, med tanke på att det blir ett lag som blir väldigt orättvist behandlat här, och det är inte en av de största klubbarna heller, så att de kommer inte ha någon talan och föra någon opinion kring det här, utan det är som alltid när det är såna här grejer. Det är ofta den mindre liksom klubben som får den där köftsmällen, och de ska bara käka upp det och gå vidare. Det kan ju mycket väl bli så att Sheffield United faller på det här. Sen när det gäller matchen så var det väl ingen supermatch så. Dean Henderson visade ju än en gång att han har varit en av ligans bästa målvakter, och nu när det säkert var många som satt hemma och tittade på den här matchen från den första Premier League-matchen nu på väldigt många månader, så fick ju många se det som han har gjort match efter match och vecka efter vecka. Riktigt, riktigt bra.
United led ju väldigt mycket av att man varken hade O'Connell eller Fleck med. Och det märktes att de hade ganska svårt att få till balansen på mittfältet. Å andra sidan har vi ju sett liksom att Sander Berge, att de inte har fått honom i riktigt. De har inte riktigt hittat rätt roll för honom än. Och det är väl kanske möjligtvis för att han är som bäst i typ den rollen som Norwood har. Alltså lite längre ner i planen. Men där kan han ju inte gärna befinna sig, för där ska ju Norwood vara ju. Men det blev väl bättre mot slutet, tyckte jag, när Lundström drog sig ut lite mer åt höger och skapade lite mer. Men Aston Villa var ju stundtals rätt så bra, så att det kändes ju som att matchen hade ändå kunnat sluta lite hur som helst, trots allt.
Nej, om man ska gå tillbaka lite kort till målsituationen där, så vet du, Hawkeyes officiella ursäkt, så sa man ju där också att det var ett läge där i princip stjärnorna inte stod rätt, att målvakten, stolpen och spelarna lyckades blockera bollen på något sätt. Och man kan ju på något sätt förstå att ja, det finns 7 kameror, men det kan hända en situation där bara allting blockeras. Men samtidigt så där måste man ju lägga in någon form av, ja, safe, vad heter det? Ja, någon form av säkerhetsnät helt enkelt. På så sätt är det väl bra att det sker, att man vet att okej, det kan ske. Så nu kan vi lägga in det här säkerhetsnätet på att ja, men VAR kanske kan gå in och faktiskt titta när det är så pass uppenbart om det var i det här läget. Bara ett tillägg till det. Men Martin säger annars, vilka är nöjdast efter en sån här match? För båda var ju ganska stort behov av 3 poängare. Sheffield i Europastriden och Villa liksom i bottenträsket. Om man bortser från själva målet som Sheffield blev av med.
Men jag tycker ändå, med tanke på att Dean Henderson gör så många, om man helt bortser från målet som blev bortdömt, Dean Henderson gör ju ändå en del matchavgörande räddningar. Så jag tycker nog ändå Sheffield United ska vara nöjdast med det. För att Villa tycker jag har ett antal rätt högkalibriga chanser där man ser att det finns ingen självförtroende riktigt i, eller så ska jag inte säga heller, men det finns ingen kvalitet att bara vara distinkt och sätta dit den. Jag menar, första 10 där har de ju en nick från 1,5 meter där på hörna. Får ju gå upp och nicka den helt fritt. Första nicken bort i ytan och så kommer den tillbaka och så får han nicka. Alltså, är man bara inne i flytet, då gör man ju mål på en sån chans. Men Villa är inte... Nej, de är ospetsiga, tyvärr. Och... Jag tycker nog Sheffield ska vara mest nöjda med det.
Innan vi kikar lite på det som komma skall här nu i helgen, för det ska ju spelas ännu en omgång nu. Nu startar du på riktigt här till helgen. Publikljudet, hade ni på det? Hade ni inte på det när ni kollade igår?
Nej, jag hade inte på det. Jag har ju pratat tidigare om att jag tycker att det är helt okej, men i det här fallet så ville jag verkligen fokusera på fotbollen, så nej, det hade jag inte.
Nej, jag hade inte heller på det. Jag ska testa lite både och sen framöver här. Men jag hade inte på det igår i alla fall.
I övrigt då, känner ni med inramning och så vidare? Vi har ju sett exempel i Bundesliga och så vidare nu. Och när, hur det ser ut helt enkelt. Här hade man ju lite andra grejer. Det hade ganska mycket, man ska kalla dem tifon, med liksom flaggor som låg över läktare. Så det inte var lika mycket så här tomma stolar på arenan. I Citys fall så hade du en liten bildskärm där med fans som satt med sina kameror hemma. Vad tyckte ni i övrigt om liksom inramningen?
Nej, det blir ju ihåligt såklart, och det blir ju som att de spelar Emirates Cup. Det är känslan över det hela. Det känns ju inte som att det är ett toppmöte i Premier League. Men man har ju nästan vant sig nu de senaste veckorna med att okej, det är det här vi får acceptera den närmsta tiden, så att det är bara liksom tugga i sig. Men det hade varit intressant som sagt att se här när vi får lite större underlag. Och det kan man inte göra nu eftersom vi inte har spelat match på så länge. Men säg om det är, säg när det har gått 5-6 matcher av den här omstarten. Titta på verkligen på siffrorna över löpmeter och sådär. Om de springer lika mycket, om det är lika många högintensiva löpningar. Om det går liksom att mobilisera den där extra energin. Det hade varit intressant att se, och det kommer säkert göras en massa studier på det sen.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Yeah. Om vi går vidare kan jag nämna där också att som en fin manifestation för Black Lives Matter-rörelsen så spelade ju alla spelare med Black Lives Matter istället för namnen på ryggen, och dessutom gick alla ner på knä precis efter eller inför avspark där i grupp då på plan. Ganska fin manifestation tyckte jag. Men helgens matcher, vad, finns det någonting ni ser framåt alldeles extra av det smörgåsbord av tillställningar som väntar?
Ja, alltså det går inte att komma från att man ser fram emot Spurs, Manchester United. Det är mycket man vill, det är mycket man är intresserad av där. Alltså dels om Manchester United kan fortsätta vara nej men alltså hålla i det momentumet som de hade innan ligan sattes på paus. Och för Spurs del var det ju i princip tvärtom. Man har ju nästan glömt vilket kaos det var där. Och om de liksom kan komma på rätt köl igen. Så nej, det där är ju väldigt mycket att hämta av den. Och sen är det klart så blir det ju intressant där. Alltså för Arsenals del när de möter Brighton igen då på lördag. Då måste de ju lite grann vinna om de ska liksom ha ja, om de nu siktar på en Europaplats som är så himla vital för deras ekonomi och så vidare, så att jag ser väl främst fram emot de två.
Kalle, är det samma matcher du kommer knappa in eller kör du, jag vet inte hur många du kan se i för sig med tanke på att Västerås kanske lirar väl också i.
Ja, vi lirar ju inte midsommarafton, vi lirar på söndag. Så att fredag, lördag så kommer jag titta. Sen måste man ju förhandla lite grann om man ska få igenom och gå ifrån på midsommarafton och kolla Premier League. Men jag räknar kallt med att vinna den förhandlingen. Så att vi kan ju räkna in den matchen i alla fall som Frida nämnde. Sen tycker jag det är intressant som du var inne på där Frida med Arsenal där. Hur kan de resa sig? Det är ändå två skador. Det var en rätt bräcklig trupp redan som kom till start igår med tanke på att man hade blandat upp elvan så pass mycket som man gjorde. Så det är intressant att se om man kan resa sig. Och sen blir det ju superintressant att se egentligen bara om det är något lag som kan vara liksom starka rakt ur startblocken här nu när det drar igång igen och skaffa sig momentum. För att även om Norwich ligger långt efter, så säg att de skulle bara få någon slags där som de fick där i början av ligan när de går och slår Manchester City och så vidare. Bara komma in i ett flyt nu, ja, men då är det inte helt omöjligt. Och det blir intressant att se om det är något lag som bara är så på nytt fullt nu.
Att vi inte ens nämner Liverpool indikerar ju bara att vi liksom redan har släppt titeln till dem. Och i och med att City vann nu så kan de ju inte säkra titeln på Goodison heller, så att men den matchen kommer man förstå se, alltså Merseyside derbyt.
Så att ingen den ligger ju så långt fram.
Ja, det är ju ända på söndag
så långt fram.
precis.
Lever i nuet hemma hos Kalle Karlsson när hör jag söndag är allt för långt fram.
Ja, men det är bra. Man ska leva
i nuet. Man ska leva i nuet. Jag ser ju fram emot se Mike Dean i Everton Liverpool. Ja, det är ju det jag kommer rätta in för.
Han har fått den matchen.
Jag blev väldigt lycklig av att se den. Nej, jag vet inte. Det är nog många som
ibland är det som att de liksom vill öka underhållningsvärdet ja, när de ger han vissa matcher. Det kan inte vara på någon slags grunder av att han är den bästa domaren i alla fall.
Ja, men det måste vara det. Man börjat inse att men vi använder Mike Dean i de matcher vi vill piffa upp liksom, och göra extra reklam för att vi vet att det kommer dyka upp folk, typ Makoto, som vill se fotbollen bara för Mike Dean är med. I alla fall, tänkte du nämnde Norwich lite där och deras, om de kan hitta någonting. Det är ju intressant att de sker till Southampton nu också under uppehållet ganska nyligen här, att Pierre-Emil Højbjerg har blivit av med kaptensbinden efter att öppet har sagt att han vill lämna och att James Ward-Prowse då har tagit över den. Det är intressant att göra ett sånt kaptensbyte så här. Nu är ju en kapten, lagkapten vet jag inte hur stor vikt det har på själva plan, men liksom i omklädningsrummet och så vidare. Att göra det här bytet så pass tätt in på att vi ska starta upp serien igen.
Det är ju en viktig symbol, och allra mest i England så där är det ju en viktig liksom grej det där med vem som är kapten. Och ja, jag håller med om att det är inte optimalt och att det blir den typen av turbulens. Nu kan man ju kanske känna att Southampton ligger på hyfsat säker mark. De har ändå 7 poäng ner till Bournemouth som är under strecket. Men som sagt, säg att man skulle börja rada upp förluster här och sen ska de där lagen i botten mötas och de tar poäng av varann och börjar vinna någon extra match mot lagen på övre halvan. Då har man ätit upp det där försprånget och då kommer det bli tajt hela vägen in. Jag har sett ett stort tilltro dock till Ralf Hasenhüttl. Jag tycker att han har gjort ett fenomenalt jobb med små resurser. i Southampton. Så att, tack vare honom så tror jag att Southampton ändå grejer kontraktet.
Hasenhüttl förlängde väl sitt kontrakt dessutom för inte allt för länge sedan, tror jag. Vilket var ganska häftigt att se med tanke på att man fortfarande har den där 0-9-matchen mot Leicester som någon sorts alltså en höjdpunkt under säsongen, alltså någonting som man minns väldigt starkt fortfarande. Men de lyckades ju verkligen göra en total liksom tvärvändning där, vilket hedrar honom.
Ja, det var ju någon...
ja precis, det är nästan så att det är nästan så att det talar till hans fördel. Visst, det var ju en försmädlig förlust då, den var pinsam för alla inblandade, men att bara resa sig efter den och ändå, för de hade ett bra period här under, jag vet inte om det var under tidiga våren.
Absolut, eller. Danny Ings var ju hur het som helst.
Ja, precis. Och för jag kan säga, jag känner att jag hade ju tippat så 15 väldigt långt ner i tabellen. Jag tror jag hade precis under nedflyttningsstrecken den här säsongen. För jag tycker de har blivit sämre och sämre för varje år. Så att jag tycker att om de klarar kontraktet så i min värld har de överträffat mina förväntningar.
Mm. Ja, det är tur att Danny Ings blir bättre och bättre.
Ja, precis. Utan honom hade de ju legat ganska rejält begravna under strecket.
Mm. Ja. Det var ju lite av den här vändpunkten verkligen på riktigt, alltså att de blev ju bra efter den 9-0-segern på något sätt och började rada upp segrar. Så det är ju otroligt imponerande jobbet som Hasenhüttl har gjort där. Något annat som är imponerande som vi måste nämna är ju Marcus Rashford också. Alltså hyllningarna har ju varit enorma i England nu här efter att han då efter en ihärdig kampanj och pushat för det sett till att brittiska parlamentet ändrat sig och nu låter fattiga skolbarn fortfarande får skollunch under de här kommande veckorna. För att sammanfatta historien kort finns ju att läsa överallt, annars om ni vill veta lite mer exakt vad det är för lagändring som Rashford jobbade mot. Men det ska bli intressant att se, höll ju på att säga att det skulle bli intressant att se hur Spurs-publiken tar emot honom. Man har väl inte helt vant till det med tomma läktar den, inser jag. Men Rashford, några korta ord om honom. Och det han har gjort, han har ju verkligen utnyttjat den här uppehållet för det bästa, kan man säga.
Jag ska säga några korta ord om Marcus Rashford, men bara skjuta in när vi ändå var inne på alltså lagen som ligger i botten. Bara sådär att Ryan Fraser nu har bekräftat att han inte kommer skriva på något kontrakt, alltså någon förlängning. Så att han lämnar ju Bournemouth den 30 juni, vilket förstås är ett alltså, hårt slag mot dem som ju kämpar om att får stanna kvar i ligan. Bara en liten sådär notis att det har hänt.
Ganska ja, den är ju ganska speciell också med tanke på han borde rimligen ha en ganska bra och nära relation med Eddie Howe med tanke på att han har varit där och fått sitt genombrott där. Mm. Och att han då inte vill skriva en månad till. Man kan förstå det, för om man ser ur hans synvinkel så riskerar ju han att ta en skada då. Och då får inte han chansen att skriva det där kontraktet som han såklart väntar på att göra nu som free transfer. Han cashar ju in ordentligt nu. Så man kan förstå honom. Samtidigt så hamnar ju Bournemouth i en prekär situation av det.
Det är ju inte det snyggaste sättet att lämna en klubb på, även om man förstår varför. Så kan vi ju säga.
Nej, precis. Det är egentligen så man kan sammanfatta det.
Nej, för det var ju också intressant. Det var väl lite... alltså stelt i det där pressmeddelandet också att de här fyra kommer förlänga sina kontrakt och hjälpa Bournemouth. Ryan Fraser lämnar istället liksom i slutet bara ensam. Intressant situation. Vi får se om det kommer några fler sådana, men just det, Rashford ord.
Ja, men man blir ju så lycklig i hela själen på något sätt när man ser en fotbollsspelare som använder sin röst och sitt engagemang till den här typen av grejer. Alltså det är inte helt självklart inom fotbollen. Det är självklart inom en del andra sporter. Det är framförallt en ganska stor del av den amerikanska idrottskulturen att liksom vädra sina åsikter och använda sina plattformar på det sättet. Men därför är det förstås alltså, helt fantastiskt att se att Rashford gör det, och det är väldigt enkelt att känna att det är genuint med tanke på att han själv har befunnit sig i en liknande situation. Alltså det här med att växa upp under mindre privilegierade förhållanden. Han vet om hur det känns att gå hungrig och mycket sådana här matkuponger som delas ut till barn, hur mycket de kan betyda. Så att, väldigt, väldigt fint. kul att se, och framförallt att man hoppas att detta kan inspirera fler spelare till att göra liknande initiativ.
Mm. Någonting också att han dessutom lyckas med, att han faktiskt får politikerna att ändra sig, bara att visa att oj, okej, så här mycket makt har faktiskt en fotbollsspelare idag. Att man kan bygga en opinion på det här sättet och få politiker att ändra ett beslut. Det här i sig är ju otroligt imponerande och förhoppningsvis inspirerar det många andra till att använda sina röster på det här typen av sätt. Så väldigt imponerande att se. Innan vi kilar över på lite lyssnarfrågor så undrar jag om det är något annat ni vill tillägga om de kommande tillställningarna.
Nej, kör på.
Då kör på det. Då kör vi lite lyssnarfrågor tycker jag. Ska vi se om vi hittar dem också bara. Det har kommit in en del som vanligt här då. Vi kan väl börja med Edvard Nilsson frågar här. Det är ju svårt kanske att veta, men vad kommer bli den största skrällen i helgens möten? Och då kan vi väl tänka oss då, sett till liksom allmänna opinionen om lagen och så vidare. Vart har vi en skrällmöjlighet tror ni om ni tittar på matchen som spelas?
Alltså jag vet inte ens om man kan kalla, skulle Brighton besegra Arsenal så är det ju ingen skräll, ja. För att de...
Ja, men det är väl en skräll, eller?
Ja, fast de vann ju på det Emirates ju, så att det, ja, det är ju två av två då. Men absolut, alltså där tror jag ju att Arsenal möjligtvis kan få det tufft beroende på hur Brighton ser ut. Jag är väldigt... Dessutom väldigt intresserad av att se McAllister, som man fick en liten skymt av precis innan ligan sattes på paus där. Men som kan bli väldigt viktig för Brightons del. Han är ju nytillkommen. Mm. Så att, ja. Men det är väl det första man tänker. Kanske.
Watford skulle kunna skrälla, tror jag, en tidigare lunchmatchen där på lördagen mot Leicester hemma. Watford hade i och för sig... Nigel Pearson-effekten hade avtagit när pandemin slog till, men jag tror ändå att de kan mobilisera nu med tanke på att de ligger i ett läge där de slåss för sitt liv, och jag tycker att de hittade i alla fall ett sätt att spela, och det, ja, jag tror det är omöjligt.
Ska vi se, Jonas Jägers frågar, varför får Arteta och Arsenal så mycket cred? Nu har vi sågat dem ganska rejält här idag, men ser väl ungefär ut som de ligger i tabellen. Har de verkligen hänt så mycket efter tränarbyten med tanke på försvarsspelet?
Ja, spelmässigt tycker jag att det har hänt en del. Tycker de har ett mer gediget spel, grundspel att falla tillbaka på. Poängmässigt har det ju inte hänt så mycket, och tabellmässigt har det ju inte hänt så mycket heller, utan de ligger där de ungefär där de låg innan. Samtidigt så visste man ju också att det här kommer inte vara gjort över en dag, att bara lyfta de här med tanke på hur mycket det är rent truppmässigt som måste åtgärdas för att de ska upp och slåss i toppen. Så att jag tror det är det. Samtidigt är det också den där känslan av att Arsenals fans, tror jag, insåg att de har varit lite för hårda mot sina managers genom åren. Jag tror att det blev extra tydligt av när Arsenal Fan TV blev utbuad av de egna supportrarna där, för att de har varit för kritiska. Och eftersom tränarbytet skedde i samband med det, med den händelsen där, så tror jag att det blev en känsla hos Arsenal att nu ska vi verkligen stå bakom vår tränare oavsett vad. Och när det dessutom jobbet gick till en så populär figur och älskvärd figur som Arteta, så tror jag att de står bakom honom i alla väder tills något annat har bevisat, så att säga. Och då kommer han kommer få mer tid än vad andra hade fått.
Mm. Tysk fotboll frågar om just tysk fotboll, för han vill ha spelarbetyg på Ilkay Gündogan, Bernd Leno och Skodran Mustafi från igår. Vad tycker vi om tyskarnas insatser i stormatchen?
Jag plockar Leno direkt och ger honom en femma.
Vilken skala? Är det, kör vi 1-5 eller 1-10?
Ja, vi jobbar ju på Aftonbladet, så det är ju 5+.
Ja, det är 5. 5 plus på Lena.
Ja, nej, men det går ju att argumentera för det. Men han kan ju inte göra någonting åt de målen som han släpper in. Han gör ett antal väldigt kvalificerade räddningar som håller ner i siffrorna. Så att det går absolut för att liksom argumentera för att det var en toppinsats av honom. Han kan inte göra så mycket mer. Gündogan tycker jag gör det bra från när de väl börjar tugga igång. Så tycker jag att han gör det bra. Och så ska jag sätta en trea på honom från igår. Mustafi. Ja, jag vet inte.
Nej, det blir en konstig match också. På alla sätt och vis. Men egentligen så när de tvingas liksom backa hem lite mer, det är ju oftast då som Mustafi kommer lite mer till sin rätt. Han ser ju desto mer obekväm ut när han liksom ska vara involverad i kortpassningsspel eller kort liksom uppspel från målvakt och sådär. Det är ju då man sitter och är lite nervös. Så. Men ja.
Fredrik Eriksson,
ja, ett eller två, underkänd eller knappt godkänd.
Låter bra. Fredrik Eriksson frågar: bör Pep bötfälla Ederson? Kan inte släppa Edersons agerande när han skadar Garcia. Han måste hejda sig. City leder 2-0, det är 10 minuter kvar och han läser situationen horribelt. Bötfälla känns väl att ta i, va?
Nej, jag kan inte bötfälla honom. Ederson handlar ju liksom på det sätt som han instinktivt har lärt sig att handla. Tveka inte när du väl går ut. Då är det bara fullfölja situationen. Målvakter gör ju sådär rätt ofta, får man säga. Och sen är det ju väldigt otur för Erik Garcia att det är just Ederson han springer in. För det finns ju andra målvakter som är mindre kompakta, så att säga. Man kanske kan springa in i Van der Sar, tror jag, inte samma sak, eller Peter Cech, som att springa in i Ederson. Alltså, det känns ju som att när han kommer ut med den där farten så kan han asfaltera en spelare liksom. Och det är inget man skulle vilja göra, springa in i honom.
Man minns fortfarande när han hade, var det Manés skoavtryck i ansiktet, ja, men fortsatte att spela ändå. Alltså, han verkade ju helt obrydd av att han hade liksom dobbar i halva facet. En riktigt monster alltså.
Han har ju också halstatuering liksom, så han måste ju leva upp till det på något sätt, liksom den auran. Så att han gör ju så.
Han levererar några fina svepande långbollar igår, ja, Ederson, får man ju säga. Några sjuka sådana där som bara han kan göra egentligen. Nej, inte bötfällning, utan det är tyvärr så ingår det där i spelet, även om det var otroligt otäckt att se. Yeah. Garcia blir liggande på det där sättet.
Med det sagt, hinner vi med en fråga till eller har ni lite bråttom? Det är ju mycket som händer just nu, så att det blir kanske lite kortare avsnitt än vad det brukar vara, ska kanske tilläggas. Vi kan ta Jesper Haglöfs fråga här. Hur formerar ni Uniteds startelva om det inte finns några skador i truppen? Pogba, Rashford tillbaka. Ja, Pogba, Rashford ska väl in till att börja med, kan man väl säga.
Ja, alltså det tycker man. Nu vet man ju inte riktigt hur Solskjaer tänker, för att jag tror att han hellre vill ge chansen till de som har varit lojala och gjort som han har sagt under hela tiden än att slänga in Pogba från start. Men det är klart att man själv tycker att Pogba borde vara med i en startelva om han är fit for fight, för att, med tanke på hans högsta nivå. Jag förutsätter bara att han kommer köra en fembackslinje som man oftast gör mot den här typen av motstånd. Och då kan man ju tänka sig att möjligtvis blir då, ja, men Wan-Bissaka och sen Maguire, Lindelöf,
Bailly,
kanske Tuan Sebe får chansen. Vad har vi? Shaw, Williams, Matic,
ja, det finns ju lite vänsterbackar
McTominay
att välja på.
Ja, Fred, Fernandes, där fram kanske, jag bara rabblar upp en massa spelare, men, och sen så där fram kanske möjligtvis då Rashford, Martial, Greenwood, Igalo kommer vi väl också få se liksom.
Ja, men om de skulle spela en fembackslinje skulle man kunna tänka sig Wan-Bissaka till höger, Lindelöf, Maguire, Bailly, Shaw eller Brandon Williams till vänster, och så tre man har mitt fält med Matic, Pogba, Fernandes och sen Rashford, Martial längst fram.
Du tror inte han vill få in Fredden då? Alltså att han spelar, tänk att han trycker upp Fernandes lite och
liksom. Ha en sån forward.
Ja.
I alla fall om man kör fem backen.
Absolut. Absolut. Det enda som är att ska du in både Pogba och Fernandes, så tror jag att Fred, om han ska vara ensam def bakom dem, så tror jag att han kommer få svårt att täcka upp det. Andra bollspel och allt det där. Trots att han har varit väldigt bra, så tror jag att ska du in både Pogba och Fernandes, så tror jag inte du får defensiv balans som ensam mittfältare av Fred.
Återstår att se hur... Ja, det återstår att se hur Solskjaer formerar laget nu här mot Tottenham imorgon. Vi får väl ladda upp för den helt enkelt. Tack Frida, tack Kalle för att ni tog er tid att hänga med. Vi är väl tillbaka med PL-podden nästa vecka. Fram till dess, ha det gott allihop. Hej då.